får jeg lyst til å be. Eller når jeg selv underviser om bønn, så ja, da blir jeg litt trøtt av det. Men Håkon, nå skal du få oppmuntre oss. Vær så god. Amen.
Halleluja. Fantastisk fint. Jeg har vært med I Jesus Church. Jeg har vært med I dansegruppa. Det var så bra. Du vet, jeg har alltid, fra jeg var liten gutt, så jeg har hatt lyst til å danse. Men når jeg var gutt og tenåring, så var det, da var det synd å danse. Og når det ble lov da, I Guds forsamling, så var jeg for sent ute, dessverre. Men vet du, Leif Jonny, han kan gjøre rundkast på gulvet. Klarer du det fortsatt? Nei. Vi må se om han fortsatt klarer det. Ja, det var sånn, ja. Ja. Ikke verst ut av en 54-åring. Han sprang. Han sa til meg en gang at Håkon, jeg har aldri sett at du har sprunget. Det jo beklagelig da, for jeg har jo sprunget en gang I tiden. Men det så utrolig bra at vi har fått Jesse Karanja I lag med oss også. Jeg må si litt om han. Han har et fantastisk bønnesenter I Kenya. I Nakuru, litt oppe I fjellet der. Så har han masse mennesker som driver og ber. Og første gangen, vi var de første som inviterte han til Norge da, til bønnesenteret på Levanger. Sendte en invitasjon til han. Og så kom han, og så fortalte han det at I mange år så har de stått rundt et norsk flagg og bedt for Norge. De har ikke hatt noen kontakter I Norge og ingen forbindelse hit, men de hadde bedt. Trofast så hadde de bedt for Norge. År etter år hadde de stått der. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått vært på bønnesenteret hans, og det helt utrolig altså, hvor herlig det med lovsangen og bønna og fastinga, og de holder jo på sånn der. Ja, vecka efter vecka och ber. Och så han lagar många såna bönnegrotte och bönnehus och bönnestie och det helt masse som faciliteter där. Och så är han nog med det bästa jag har hört undervist om bön. Han har egentligen en presbyteriansk bakgrund. Och vi vet I den presbyterianska kyrkan så är det väldigt bra det här med undervisning. De är väldigt flinka att undervisa Guds ord. Och det vill du märka när Jessica Randia tar det med in I bönens värld så känner du det här är en man som virkelig ser dybden I Guds ord omkring det her med bønn. Og jeg husker første gang han var hos oss, det var så utrolig sterkt når han kom der. Ikke sant, Leif Jonny? Han hadde laget en sånn plan for bønnelivet vårt, og jeg tror fortsatt så det mange I bønnesentermiljøet som har den planen I Bibelen sin, og driver og ber etter det liksom, systemet som han hadde for bønn. Så kom I morgen klokka to. Det fascinerende å høre på den karen. Jeg hadde lyst til at vi skulle helse på en ung mann her. Stefan tok oss veldig fint med I morges og ba for bydeler I Oslo. Vi ba spesielt om det her at det måtte reises opp pionerer som kan gå ut og som ser alle de mulighetene som finnes I Oslo. Og det var veldig sterkt, ikke sant, når vi stod rundt kartet der. Vi kjente at det tar sånn tak I oss. Og Gud må gjøre noe I denne byen her, på det området. Nye menigheter, masse av nye menigheter og initiativ som kommer opp. Og rundt bønnesentermiljøet som vi har på Levanger, så syder det veldig sånn at det masse ungdommer som har lyst til å tjene Gud. Noen har lyst til å bli evangelister, noen har andre forskjellige tjenester, det profetiske og helbredelse. Og Gud gjør masse allerede utifra deres liv. Og da føler jeg at det så viktig for meg som et gammelt øk av en evangelist, å heie frem de her. Og få, du vet at jeg tror jeg kan si jeg har åpne dører I alt mulig av kirke og byer og sånt rundt omkring I Norge. Og det gjør at jeg kan være en døråpner for unge mennesker, som jeg kan ta med meg på team, jeg kan lære de menighetene og kjenne de, og så får de en plattform så de kan gå videre. Så kan de stå på skuldren av gamle evangelistene og få mulighet til å komme inn på denne måten der. Og det veldig viktig for oss I den måten som vi tenker på fremover. Og vi har med oss en som heter Elia, en flott kar fra Sverige. Kom igjen, Elia. Han må si litt grann her nå. Han en som går og drømmer om det her å være evangelist. Jeg tror han allerede har hatt en del korstog en del plasser rundt om I verden. Og jeg på gang, sant? Må du snakke litt svorsk her så vi forstår det godt?
Ja, kanskje. Får se. Ja, halleluja. Men jeg tenkte bare dela lite kort någonting som ligger på mitt hjärta. Och eftersom jag är... hänger mycket på Nordic med Håkon och Leif Jonny så måste vi börja med B lite först. Alltså. Om det är okej. Okay. Så. Helige ande. Jag ber att du talar. Heligande, jag ber att du rör vid människor. Jag ber att du uppenbarar ordet, Herre. Jag ber att du sjunker in med din härlighet i den här lokalen, Jesus. Vi är här för dig, pappa Gud. Vi är här för att vi vill se ett förvandlat Oslo. Vi är här för att vi vill se ett förvandlat Norge. Och det är vår bön ikväll, Herre. Att du förvandlar denna staden, att du förvandlar denna byn, Herre. Så att ditt namn blir känt på gatorna i Norge. Så att ditt namn blir känt på torget i Norge. I byarna i Norge ska Jesu namn bli känt. Det är vår önskan. Är det din önskan ikväll? Halleluja! Amen! Kan vi inte bara ropa Jesus tillsammans? Bara ropa ut Jesus över Oslo. 1, 2, 3. Jesus! Amen. Okej, jag ska köra lite kort ord bara. Är ni med? Amen. Vi känner till historien om Salomos tempel. Och Leif Jonne talade tidigare idag om Guds härlighet. Hur härligheten kom in i templet. Men det här templet blev ju förstört. Det blev ödelagt, som ni säger i Norge. Och det kom in folk från Babel. Tog med sig fångar från Israel. Tog fångarna till in i Babel. Och där fick de vara. Ända tills dess att det kom en kung som hette Koresh, tror jag. Perserkung. Han Persien kom. Och den här kungen, han invaderade Babel. Och han såg Zerubabel bland folket. Och han utnämnde Zerubabel till att bli ståthållare i provinsen Juda. Alltså Juda blev som en del utav Persien, kan man säga. Och då den här kungen, då han ser till Zerubabel, han ser Josua, överste prästen, och han sänder dem tillbaka till Jerusalem för att bygga upp Herrens tempel på nytt. Och troligtvis så är det Haggai som skriver en psalm. Och det är det psalm... Då ska vi se. Psalm 126. Och i vers 1 så skriver han: när Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken: Herren har gjort stora ting. Så Haggai var troligtvis med det här folket som återvände från Babel. Och man gick där och man glädjes över att få komma tillbaka till Jerusalem. För att komma tillbaka, för att få bygga upp Herrens hus. Och när man kommer fram så börjar man bygga upp huset direkt. Redan första året så har man lagt grunden för Herrens tempel i Jerusalem. Förstår ni min svenska? Amen. Tack gode Gud för det. Och folket är peppade. Folket har törst. De vill bygga upp Herrens hus. Men när man har lagt grunden, har det gått ett år, då börjar man bli lite... jag vet inte. Jag kanske, den här passionen för att bygga upp huset försvann. Och man byggde sina egna hus istället. Och troligtvis så var Haggai också en person som kanske kände av att han blev lite ljummen, lite lukewarm. Den här ivern, den här passionen för Herrens hus försvann. Men Herrens röst kommer till Haggai. Halleluja. Och han skriver i en psalm. I psalm 147 så säger han så här i vers 15. 18, förlåt. Psalm 147, vers 18. Då säger han: han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Och när Herrens röst kommer till dig så blir det som en eld på din insida. Det blir som en eld som brinner på din insida. Och Haggai började brinna. Haggai började känna: oj, vi måste satsa på att bygga upp Herrens tempel i Jerusalem. Och vi kan läsa i Haggais bok att folket i Jerusalem sade, tiden har inte kommit. Tiden att återuppbygga Herrens hus, det har inte kommit än. Så folket sa, det är inte tiden att bygga upp huset. Men Haggai får ett ord från Gud som säger någonting annat. Halleluja. Och det står så här. Vi kan bara hoppa in lite i vers 6 i kapitel 1. Haggai, kapitel 1, vers 6. Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men ni blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebot. Lägg märke till hur det går för er. Och så här kommer då lösningen på problemet. Här kommer lösningen på problemet som fanns i Israel eller i Juda då. Gå upp till bergen. Hämta trävirke. Och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet. Säger Herren. Ni väntar er mycket men se det blev litet. Och så vidare och så vidare. Så profeterar Haggai ut det här. Gå upp till bergen, säger han. Är det någon som tycker om att klättra på Herrens berg? Är det någon som kan tänka sig gå upp på ett berg tillsammans med Gud? Ja, det är några. Halleluja. Det är på den platsen Gud visar sin härlighet. Hans manifesterade närvaro. Och jag ska strax avsluta, Håkon. Men bara några liten kort till saker där. Gå upp till bergen, hämta trävirke, bygg upp mitt hus, säger Herren. Och i vers 14 så händer någonting fantastiskt. Det står att Herren uppväckte en iver hos Zerubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebot, sin Guds hus. Och därför så behöver vi på nytt höra profetens röst i Norge. Vi behöver på nytt höra profetiska ord talas ut över Norge, över Oslo. För med det profetiska ordet så kommer en himmelsk invasion. I det här fallet så uppväckte Gud en iver i folket. Och när du får ett ord från Herren så ska du inte sitta tyst. Om inte Gud säger åt dig att vara tyst. Det finns en tid att vara tyst, såklart. Men säger Gud tala, så ska du tala. Och när du talar, så gör han sitt. Så jag tycker bara att vi under den här veckan så kan vi liksom bara tala ut de profetiska orden över Oslo. För det står i en av psalmerna att Herrens röst är som, det klyver luften med flammande eld. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Och när Herrens röst får komma ut genom dig, då förvandlas atmosfärer. Atmosfärer förvandlas genom flammande eld, klyver dem. Så låt det som är på din insida få komma ut. Amen. Halleluja.
Det var bra. Halleluja. Tack för Elia. Halleluja. Jag hade bara ett ord jag ska säga lite om här helt för vi går över till att be. I morges när jag kom ner på bönesamlingen som vi har klockan 7 så hade varit i bön någon timme. Jag vaknade tidigt. Leif Jonny sände ett sånt väldigt allvarligt bönämne som vi började be om igår kväll. Jag och Aril låg på ett rum i lag här. Och så vaknade jag klockan 4 med det samma bönämne och började be då, för något sån verkligen allvarliga ting. Och så har jag bett ut över morgonen och så kom det så starkt till med det som står i Lukas 18. Där det står om det att vara uthållande i bön. Och jag tänkte på nu är det 13 året vi har bön för Oslo. Och så spörs det då, hur länge ska vi hålla ut? Hur länge ska vi be för att det verkligen brakar lös i Oslo och det sker nu här? Och så igen på det som står i Lukas 18. Jag ska bara ta ett par vers här. Han fortalte dem då en lignelse om att de alltid skulle be och icke ge upp. Och så säger han, när han fortalt berättelsen om den orättfärdige domaren och änkan, så sa han, skulle så icke Gud hjälpa sina utvalda till det sätt, de som roper till ham dag och natt? Är han sen till att hjälpa dem? Jag säger, han ska sörja för att de får sin rätt och det snart. Jag tänker på det här med den slitestarka bönnen, de trofaste förbedran som har bett i årevis, som har stått i bön och som jag tror har förändrat många ting i den andliga atmosfären genom sitt bönneliv. Kanske inte hade varit så att det har liksom förändrats över natten och ting har skett som väldigt konkret, men de har varit där bak kulissen och gjort starka ting genom sitt bönneliv. Och jag tror det är tillfälle för Oslo. Jag tror många av de tingen som Gud gör i Oslo akkurat nå för denna tida är ett resultat utav människa som har bett. Och Gud han har knyttat så starka löften till det här med bön. Att det går inte an att negligera det och säga att ja men nötta det och be. Jesus han säger här, skulle så inte Gud hjälpa sina utvalda deras rätt, de som roper till ham dag och natt? Är han sen till att hjälpa dem? Jag säger det, han ska sörja för att de får sin rätt och det snart. Vi har en bön som vi har bett på bönnecentret, massor för Oslo. Vi har ju bönnedag, hver tisdag så har vi bön för Oslo på bönnecentret i Levanger. Och där ber vi för byen här. Står med de som är förbedrade här på Philadelphia i bönnehuset här. Och följer att vi ber för byen väldigt starkt egentligen många gånger. Och det kommer verkligen nöd över oss många gånger för Oslo. Och då har vi en bön, vi repeterar många gånger. Vi ber sån här, Gud, la Oslo bli en by där det är lätt och bli frälst och där det är vanskeligt att gå förtappt. Och hvis det ska ske i byen så må det ske en atmosfärisk förändring där det är lätt att bli frälst. Och jag tror att vi ser något i Norge nu som är så speciellt. Jag har varit evangelist i 45 år och jag måste säga att den hösten här har varit så speciellt som evangelist i Norge. Där många människor har kommit till Gud i möten som jag hade. Jag stod först i en tältkampanj nere på Karmøya i det svåra tältet till Jørn Strand. Han är ju en otrolig typ och köper de här kämpetältan. Arnardo hade tält först för uka för på samma platsen och de sa när Jørn satt upp sitt så vart Arnardo tältet som en sånt lille putt-tält i förhåll till Jørns tält. Så det är otroligt och nu tror han ska utvida det ännu mer och det har ett par tusen sitteplatser. Men i löpande de 2,5 veckan vi hade möten där nere så var det mellan 80 och 90 som tog emot Jesus och blev frälst. Och som har följt upp i alfakurs efterpå och som följer Jesus. Och så har jag sett ut över hösten, över allt där det har kommit, så har det varit en sån öppenhet, en sån törst och en sån längsel efter Gud. Och jag hade ett möte uppe i norr, lika för jula, som var så starkt. Alltså jag har inte upplevt någon liknande väckelsesatmosfär på många år som jag upplevde i det mötet där. Jag hade varit där någon dag i den uka och någon var blivit frälst. Och så den förmiddagen där, ett förmiddagsmöte i inre missionslokalet, så lösnade bara liksom något i den andliga världen och folk kom och tog emot Jesus. Och jag stod sammans med ett ungt par, ett nygift par. Han man stod halt runt och sån bak ryggen hennes men se bara syndernes bön i lag med de här och så rann tårarna deras över händerna mina men se stod bara och jag var så berört. Jag känner Gud, det här är det vi måste se mer av i det landet här. Där du går på djupet, där du rör vid hjärtan till människa och där atmosfären blir sån att människa strömmar in till fällskap med Jesus. Det står ett starkt vers i Apostlens gärningar 4. Det har varit ett genombrud med pinsedag i Jerusalem och så är det bit förföljelse och så samlar de sig på nytt igen i ett bönemöte och ber. Och så står det från vers 31 i kapitel 4. Då de hade bett skalv det stede där de var samlade och de blev alla fyllt av den helige ande och de talte Guds ord med frimodighet. Och de som har forskat på väckelse, de säger att denna sättning kan du sätta föran en vär väckelse som har gått över land och bya, då de hade bett. Och det berättar att det som vi håller på med denna uka i Oslo, det är så viktigt för att skapa en atmosfärisk förändring i Oslo. Att många vill strömma in till Jesus och bli frälst. Och då vill jag bara uppmuntra det och säga, håll ut i bön. Gick upp, slack inte av. Men låt det bli sånt som Elias snackade om här. Tal ut profetiska ord över denna byen. Be profetiska bönner in i denna byen här. Låt det vara ill som kommer ut av det när du driver och ber för Oslo. Och så vill det bli en förändring i denna byen här. Hilbert ifrån Kristiansand där de har sett fantastiskt mycket ske utifrån bönnearbetet i Philadelphia. Han säger sån här, bön kan aldrig slå fel. Bønn kan aldri slå feil. Og det sant. Når vi ber, så skjer det ting I den åndelige verden I Oslo. Og derfor det så spennende å være med på denne uka her. Jeg har tenkt for min egen del at nå det vel tid at jeg ikke reiser til bønn for Oslo. Jeg har masse annet jeg kunne ha gjort denne uka her. Men så dras du liksom nedover igjen til det her bønnemiljøet. Og vi kjenner på bønnesenteret I Levanger at vi ønsker så å stå sammen med Oslo. At denne byen igjen skal skakelse og vekkelse. Du vet, Gud har vært utrolig nådig mot Oslo opp igjennom Oslos historie. Det har kommet bølge på bølge av vekkelse over denne byen. Du hadde Lundevekkelsen, du hadde vekkelsen med Barrat, du hadde vekkelsen med Lundby, du hadde vekkelsen med Hope, var brukt av Gud her, Mangsvekkelsen. Mange av de vekkelsene har vært med å forandre historien til denne byen her. Og hvorfor skulle ikke det skje igjen? Tror du Gud har forandret sitt hjertelag for Oslo? Han elsker jo denne byen så høyt. Vet du at Oslo byen midt I Guds hjerte? Guds hjerte banker for denne byen her. Hvorfor skulle det ikke igjen virkelig løsne I denne byen så at masse folk kom og bli frelst? Det vil Gud ha oss med og samarbeide om gjennom at han kaller oss til bønn og trofast bønn for denne byen her. Så jeg vil bare inspirere deg og si, når du ber, så skjer det ting I Oslo. Din bønn viktig for Oslo by. Så stå fast og gi ikke opp, men hold ut I bønn fortsatt for denne byen her. Herre, vi priser deg for din godhet imot oss. Du har vært så fantastisk raus og god imot oss nordmenn, Herre. Du har forandret vår historie gjennom inngrepen som har kommet igjen og igjen, både over hovedstaden vår og landet vårt. Og Norge har vært så spesiell I Europa, der du har kommet med vekkelse igjen og igjen til dette landet vårt, Herre. Og vi ber deg igjen, Gud, gjør det en gang til. Kom igjen med vekkelse over denne byen, Herre. La det virkelig løsne, Jesus. At vi hører seiersrapporter opp I Levanger, der vi kan si hverandre, har du hørt hvordan Gud går fram I Oslo? Har du hørt hva som skjer I Oslo? Har du hørt det gjennombruddet som kommet for Gud I Oslo? Herre, takk at det det som skal skje I tida framover. Og jeg ber at ditt folk skal holde seiersfanen høyt. Be profetiske bønner, være til å tale inn I byens atmosfære og se at Oslo blir en by der det så lett å bli frelst og så vanskelig å gå fortapt. La ditt rike komme I Oslo. La din vilje skje I denne byen. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.